Ja, som ni säkert hör så har vi nu tagit oss till mera bebodda trakter. Här bullrar det mera. Det här är utkanten av Mörrums samhälle. Och vi vandrar här, Björn Nilsson och jag, på strandbanken ovanför den just här ganska stilla flytande Mörrumsån. Och här ligger ett ganska nybyggt bostadsområde med villor. Och när det ska byggas nytt så händer det ju att arkeologerna får rycka ut och göra en insats för att kolla om det möjligen finns någon, några spår av vår förhistoria. Och det fanns det här.
Ja, det hade vi ingen uppteckning om innan att det fanns. Men läget som sådant in till de första fossarna uppe på en rätt hög sandplatå gjorde det nästan självklart att det fanns någonting. Och det gjorde det också. Här fanns bebyggelse både från järnålder i form av långhus, från bronsålder, också i form av stolpbärande hus, och framförallt stenålder, mycket gammal stenålder. Faktiskt egentligen de äldsta fynden vi har från Blekinge än så länge. Och då är vi alltså nere i den tidigaste jägarstenåldern. Antagligen de allra första Blekinge som kom hit. Ska vi säga en 8000-9000 år före idag.
För 8-9000 år sedan så bodde alltså människor här.
Ja, bodde.
De fanns här i alla fall.
Ja, de fanns här i alla fall. För nog är det laxen man har fiskat i alla fall. Kanske inte så tidigt. Jag är lite dålig på det där. Det vet vi inte riktigt när laxen kom hit först. Men nog har man använt ån som näringskälla. Mm. Fiskat i alla fall.
Mm. För det, även om det inte fanns laxer så fanns det annan fisk.
Ja, säkert någon typ av laxfisk. Mm.
Vad hittade ni här då? Alltså, många olika kulturlager.
Ja, för det första var det bara kulturlagerrester.
Jaha.
Det vill säga, man har ju, liksom vid Älleholm så har man brukat markerna, så att det var väldigt plöjt, nedplöjt. Men på sina ställen fanns det rester kvar. Men det vi hittade mest av, det är alltså det vi slarvigt kallar bara för anläggningar. Det vill säga härdar. Gamla gropar som har fyllts igen av kulturlager och därför blivit kvar när man har plöjt marken. Så det, på den här sandiga marken så framstår de som svarta fläckar i det här gula. Nu står det hus ovanpå, men jag har precis fått dateringarna från labbet i Lund på bland annat ett grophus, en typ av hus som är vanlig under yngre järnålder och medeltid. Och det gav en 600 år efter Kristus. Så även yngre då,
ja.
Bosättning fanns här.
Så 600-talet, då talar vi om,
då talar vi om
en tid som är väldigt grå också i vår historia.
Ja, det är det vi allmänt brukar tala för som vendeltid. Eller,
ja, just det, man har hittat fantastiska gravfynd i Uppland från den tiden.
Just det. Men det är som sagt även en tid då man har levt och ätit och fiskat lax och vi hittar inga fina hjälmar eller svärd här.
Nej.
Men väl små glaspärlor. En blå vacker bland annat. Kniv.
Och glas tillverkade man väl inte i Sverige? Eller det som nu är
ja,
Sverige?
Då fanns det säkerligen glasproduktion i Sverige.
Det gjorde det?
Ja, det gjorde det. Vi har inga exempel från det i Blekinge, men väl i Halland och på andra ställen.
Så att man kunde pryda sig med glaspärlor till exempel.
Ja,
här är alltså ganska, här är ju naturligtvis marken väldigt omstrukturerad på olika sätt.
Ja.
Och det var alltså så att det var liksom ingen enhetlig boplats ni hittade här.
Nej, som vanligt så är det många boplatser.
Ja.
Det som får ett R på kartan som står en boplats är ju ofta många boplatser. Och här hade vi ju verkligen extremen ifrån då yngre järnålder ner till äldsta stenåldern här i Blekinge. Och frågan är ifall det inte är ungefär samma syfte man har bott här. Att det är fisket, laxen. Och det tyder väl många av lämningarna på också. Stora kokgropar där man har lagat till maten. Andra större konstruktioner som säkert har någonting att göra med beredningen.
Ja. Om vi nu utgår från det du säger att de kanske inte bodde här. Utan det kanske var en säsong de var här och fiskade och sen flyttade någon annanstans. Kunde man plocka med sig något av den här fisken man drog upp här?
Ja.
Kan man spara den?
Visst, man har ju saltning har man ju inte hanterat under stenåldern. Det är först uppe i bronsålder och järnålder som de första exemplen på saltutvinning nere från kontinenten som forskas upp hit kommer. Men man kan ju röka och torka laxen.
Ja.
Och det har man säkert gjort. Människan har haft många knep för sig för att kunna bevara den.
Det låter ju riktigt mysigt. Rökt och torka lax.
Eller varför inte gravad?
Ja, varför inte gravad, ja. Vet man någonting om hur de här tidiga fiskarna fick upp sin fisk här i Uran?
Ja, vi har ju tidiga nätfynd ifrån Skåne. Mm-hmm. Och nog har man haft ett mer industriellt syn på fisket, i alla fall vid de här åarna som Mörrumsån säkert. Man har nog spänt över nät över, eller man har framförallt kanske justrat. Men det har inte varit något litet pjåkigt metande. Man har vetat vad man,
det har vad man inte gjorde. Det har inte varit sportfiske för nöjes skull som Nej. Det är ibland idag. Ja. Utan
det, var... det har säkert varit ett nöje ändå.
Ja.
Det finns ju andra spår uppe på platån. Nu har vi ju gett oss lite ner till gräsänderna igen.
Just det, nu är vi nere vid vattnet.
Men uppe på höjden på platån så finns det, dels så finns det kvar en gravhög som är odaterad hittills, men borde väl ligga i järnålder, yngre bronsålder kanske. Men vi har också en hällkista. Och hällkistan är just för den här övergångstiden, stenålder, bronsålder, för en säg 1800 år före Kristus. Den är borttagen nu, men den där också har funnits här. Så att det är ju tydligt att hela det här området där vi nu har dagens Mörrum och det medeltida Mörrum och så här har varit väldigt attraktivt. Mm.
Det här är då precis nedanför de här forsarna som finns in i samhället. Mm. Så att det här är ån lite bredare och lite rinner lite lugnare. Kan man tänka sig att det såg ut ungefär så här på stenåldern också?
Ja, jag vill nog inte vara helt... Nej, det tror jag nog faktiskt att det har att det är något liknande. För att ån skär ju djupt ner i de här sedimenten. De sandsedimenten som vi boplatsen ligger på. Och det är klart att en vid torrare perioder har ån varit mindre. Och sen så har väl vissa av de lägre fossarna nedåt vid det högre vattenstånd av havet påverkat det. Men annars så tror jag nog att så har nog varit.
Ja, bortsett från att det nog har skett en del ras längs Mörrumsåns stränder så har den alltså ungefär samma karaktär nu som den hade under stenåldern, det tror Björn Nilsson. Och vi ska strax fortsätta prata om Mörrum i forntiden och hur man tog sig upp för ån. Och vi spekulerar också kring hur stenåldersmänniskorna, som ju var mycket färre än vad vi är, hur de klarade av det här med att hitta en partner. Samfärdsel på ån. Det var alltså en viktig samfärdselled detta.
Jag vet inte hur många av våra blekingska åar vet ju. De är ju väldigt strida. Det är mycket foss. Och så här, de är inte lätta att ta sig upp med båt. Men däremot så vissa delar har man nog tagit sig upp via åarna. Och sen har man nog använt sig av de omkringliggande sjösystemen också. Så att jag tror att man ska nog se ån och sjösystemen emellan och norra Blekinge då, som någon form av kommunikativa länkar. Men inte, jag tror inte bara på ån själv. Sen så är det ju de som gränsmarkeringar till exempel. eller som någon form av ja, det är lätt att lokalisera sig var man är om man följer en å.
Mm.
Man hittar ju lättare till Älvholm på det sättet.
Ja, just det. Kan man tänka sig att om man tog sig fram till fots att man höll sig nära ån alltså?
Ja, säkert. Det tror jag definitivt. Man har använt de spåren i landskapet för att kunna navigera sig.
Det är ju intressant det här för att som jag har förstått det, så speciellt under den här varma perioden som vi talade om, så måste det ha varit en enorm växtlighet av lövträd, inte minst, som då nästan var djungelliknande.
Ja, det har nog varit en snårig vegetation, men rätt kraftig och snårig undervegetation också. Så att där får man nog ta de kala berghällarna och åarna och sjöarna om man ska kunna ta sig fram snabbt. Det var det
som var möjligt, för annars hade man varit tvungen att hugga sig fram genom den här.
Det är ju möjligt att vi har haft tidiga stigar som är gjorda av människan. Jag menar, djuren gör ju alltid stigar också, så nog kan man hitta vägar genom skogen också. Man har ju också varit i skogen, man har ju jagat i skogen. Man har ju säkert bränt av skogen för att locka till vilt. Och varför inte bränna av skogen för att komma fram bättre också? Mm. Även de här tidiga jägarna, de var nog mer lika oss än vad vi kan ana om.
Ja, det är väl så, va? De här stenåldersmänniskorna som vi lite föraktfullt talar om som primitiva, det var inte någon större skillnad på dem och oss egentligen.
Nej, rent fysiskt finns det ingen skillnad överhuvudtaget. Sen det är klart, värderingar och sånt förändras väldigt mycket. Mm. Men jag kan tänka mig att de har förändrats lika mycket under det vi kallar stenåldern som mellan oss och stenåldern på ett sätt. Mm. Sen är vi ju såklart i ett helt annat samhälle som är mer globalt och snabbare på många sätt.
Mm. Men som du har berättat tidigare så hindrade det inte att det finns klar påverkan från det som idag är norra Tyskland och Bornholm och så vidare.
Nej, absolut. Och det är de där spåren som är så intressanta. Vi har ju till exempel en bergart som finns söder om Mien, Mienryoliten, som bland annat på Siretorp har hittat ett tiotal yxor av den här bergarten. Och den finns bara i ett litet område, 2-3 kilometer i omkrets, i lösa block. Och den här stenen skulle jag inte förvåna mig alls om vi hittar på Bornholm eller i Tyskland efter lite efterforskningar. Vi får be oss dit och titta helt enkelt.
Lite forntida handel alltså?
Ja, absolut. Jag tror inte handeln i sig är det viktigaste, för vi vet att man kan slå kvartsen och vi kan slå och göra redskap av porfyren som vi också har i Blekinge. Men det viktiga är att träffa andra människor. Det finns väl något drivande i det där. Det ska vara...
Visst, lära sig nya saker.
Ja. Äktenskapsutbyte.
Ja, visst. Annars blir det inavel.
Ja.
Det är inte bra.
Nej, nej.
Och det måste väl i och för sig ha varit ett problem. Det slog mig nu att befolkningen, alltså urvalet, var så pass mycket mindre då. För jag menar, det var ju inte hundratusentals människor som bodde i de här områdena. Nej. Utan det var betydligt färre.
Ja, längs en ådal så ska vi kanske räkna med 1000 människor under jägarstenålder. Mer än så kan man inte riktigt få in. Så mycket vilt finns det inte, så mycket fisk finns det inte. Men så därför var det nog väldigt viktigt att man socialt reglerade just hur man skaffade sig en äktenskapspartner.
Att syskongifte var inte lämpligt,
nej,
då heller.
Nej, och varför inte sätta Siretorp i det sammanhanget? Att det är ett sånt ställe där man har träffats. Och där man har haft andra festligheter någon gång om året.
Mm. Då kan man alltså tänka sig de som bodde på platser här vid Mörrumsån, ute vid Älleholm och på andra ställen runt omkring här. De har alltså begett sig till Siretorp för någon form av...
Jag säger inte att det är så. Men,
nej, men det är en intressant tanke.
Ja, jag tror att under stenåldern behöver vi i alla fall börja mer och mer hitta de här så kallade centralplatserna. I Skåne och i Danmark så har vi ju de här stora palisadanläggningarna. Och faktum är att vi har hittat en sån här palisadanläggning som är från sista delen av stenåldern in vid Ronnebyån. Den grävdes ut 84, men då visste man inte riktigt vad det här var. Man kunde inte riktigt tolka den här svärmen av stolphål som skiljer av en liten utstickande tunga ut i Ronnebyån. Men nu med den kunskap vi har, inte minst ifrån brobygget och de stora järnvägsbyggena i Skåne, där man hittat mer av de här omgärdade anläggningarna, så börjar vi nog inse att ja, den här anläggningen i Ronnebyån är nog något sånt här centrum.
Det är alltså någon slags föregångare till de sentida borgarna då? Som, ja, jag, hur ska man tolka det?
Jag tror inte man ska tolka det som att det har att göra med krig och våldsamheter eller att skydda sig, utan det, snarare det kanske fanns någonting som man ville stänga inne också. Någonting som inte kanske var mänskligt direkt. Men det är vi inte riktigt på det klara med vad de här stora vallanläggningarna betyder. Man anlägger alltså vallar på vallar på vallar. Det kan vara 5-6 stycken. Och ofta palisader också med öppningar. Och det är lite kors och tvärs, och det är inget system i det mer än att det är lite osystematiskt. Mm.
Det är nästan som labyrinter.
Ja, just det. Och inuti de här, och det kanske det har vi också i den här blekingska typen, så hittar man alltså väldigt lite slagen flinta till exempel. Man hittar offer av yxor. Och som vi också hittat uppe i Ronneby, det är gropar med brända ben av människor. Och en viss typ av keramik. En av de här keramikbitarna uppe från den här anläggningen i Tattamåla, som det heter istället, Horkoneryd, har vi faktiskt lite matrester i.
Oj.
På insidan som har bevarats alla dessa tusen år. Och dels så kan man ju göra en analys av det här för att se vilken typ av protein. Är det fisk eller är det kött man har ätit, eller är det vegetabilier? Men vad som också är intressant är att vi kan ta en datering av de här små, små fragmenten och stoppa in dem i en av våra acceleratorer i Lund och mäta åldern på det genom C14-datering. Då. Och det hoppas jag att vi kan få pengar till. Ja, vi har inga pengar än, men om det är någon som har pengar så...
Vi kan skicka ut det som en uppmaning till, ska vi kalla det, arkeologisponsorer.
Ja, just det.
Av alla dess slag.
Det
de som vill veta. Det behövs alltså.
Det gör det verkligen. Ja. Jag har ju själv på med ett avhandlingsarbete om Blekinge och Småland stenålder. Och att gräva kostar pengar. Att göra sådana här analyser kostar mycket pengar. Och att göra geologiska analyser som vi verkligen behöver för att ta reda på mer om vegetationsutvecklingen kostar enorma summor. Och de pengarna har vi inte. Det är fonder man söker. Och gärna sponsring. Vi är sponsrade uppe i Ryd av små företag som gör vissa analyser för oss.
Mm. Alltså det här gör mig lite upprörd. Därför att jag tänker så här. Här har man alltså ett, som jag förstår, unikt material, alltså matrester som är flera tusen år gamla som skulle kunna berätta saker om hur man levde då. Och så finns inte pengar att ta reda på detta så mycket. Jag menar, tekniken finns ju.
Ja, tekniken finns. Det är så är det alltid. Det är alltid pengarna som saknas egentligen. Det finns massor med unika saker som inte har utretts än. Nu det här med matskåp, det hittar jag även här uppe i Mörrum. Det bakom oss. Så det är inte allt för ovanligt att det finns små brända rester kvar. Men det som är unikt här är att vi har ju ingen keramik i de här områdena annars. Mer än i gravarna. Och i det här sammanhanget med den här palisadanläggningen ute i ån med brända människoben i små gropar. Så gör att det är ju inte vilken plats som helst.
Den har fortfarande många hemligheter. Som
ja, det får ju även en härdad vetenskapsman att darra lite. Ja.